Ja, då hälsar jag er välkomna till andra bibelforum den här terminen. Och vi ska ju försöka slutföra genomgången av Uppenbarelseboken. Idag har vi kommit till den sjätte delen. Ni kommer ihåg att hela boken är indelad i 7 delar. Och vi är nu framme vid den sjätte delen, som omfattar kapitel 17 till och med 19, den sjätte delen. Och den handlar om Satans allierades nederlag och den sanna kyrkans seger. Nästa gång blir det då den sista delen, den sjunde delen, som är kapitel 20 till 22. Och det finns ju en inledning till Uppenbarelseboken i kapitel 1, och det finns en avslutning från och med 22 vers 6. Men det tar vi med också nästa gång. Ni kanske kommer ihåg också att de syner som Johannes redogör för. Han har ju en hel rad syner, och de är uppdelade på de här 7 delarna. Så upprepar de här synerna gång på gång samma sak ur olika synvinklar. Man kan följa det kristnas, kyrkans historia fram till yttersta dagen upprepade gånger. Och varje avdelning kulminerar i en beskrivning av domedagen eller den yttersta dagen, då fienderna som nu för kyrkan och för dem som levde på Johannes tid också såg ut att segra, de går mot sin undergång. Och i själva verket så kommer det troende, de som nu lider och förföljs och många blir martyrer, det är de som kommer att slutligen segra. Så varje avdelning slutar med den yttersta dagen, domen och frälsningen i himlen. Och i varje del finns det också en lovsång. Den himmelska eviga lovsången. I kapitel 5, i den 13:e versen i kapitel 5, lyder lovsången så här: allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och det är ju det yttersta syftet och målet med allt, att Gud och lammet ska bli ärat av allt skapat. Och i centrum för den här boken, som är en verklig tröstebok som jag har nämnt, så står just Gud och lammet. Vi går då till texten och slår upp kapitel 17. I Folkbibeln står det som rubrik: domen över den stora skökan. Och som jag har sagt förut, så kan man inte förstå Uppenbarelseboken om man isolerar den från Bibeln i övrigt. Utan man måste se Uppenbarelseboken i hela det bibliska sammanhanget, och inte minst mot bakgrund av profeternas undervisning i Gamla testamentet. När vi möter ordet sköka, så har det en andlig tillämpning om och om igen i Gamla testamentet. Att vända Gud ryggen, att avfalla från Gud, det skildras ständigt av profeterna som horeri. När Israels barn är otrogna och klagar och trotsar Gud om och om igen, så står det att ni har på ett horiskt vis vänt er bort ifrån mig. Och när det här då talas om den stora skökan, så är det alltså symbolen för avfällighet mot Gud överhuvudtaget. Och den stora skökan kallas, kommer vi att se här, också för Babylon, eller Babel Babylon, det stora, den stora staden, det stora Babylon. Texten börjar ju så här: en av de sju änglarna med de sju skålarna. Vi kommer ihåg att förra gången talade vi om de sju vredeskålarna. Det var den förra avdelningen. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Här uppenbarar nu denne ängel Jesu kärleksfulla syfte med denna, den sjätte synen. Vi kanske kommer ihåg att när vi ibland kallar uppenbarelseboken för Johannes uppenbarelse, så är det lite missvisande. Det är Jesu uppenbarelse via en ängel till Johannes. Det är inte Johannes uppenbarelse, utan det är Jesu undervisning, Jesu kärleksfulla uppenbarelse. Och här visar Jesus sitt kärleksfulla syfte med då denna sjätte syn som vi idag ska studera. Jesus säger: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan. Och det här är ju egentligen inget nytt, men för Johannes samtida och för människor i alla tider så ser det ju ut som om avfälligheten segrar och det trogna går under. De blir förföljda, de får lida svårt, de verkar inte ha någon framgång och många av dem mister livet på grund av sin tro. Men Guds ord uppenbarat att Babel ska gå under. Den stora sjökan kommer inte att segra. Den stora staden Babylon i sin fiendskap mot Guds folk kommer inte att vinna seger. Jesus garanterar seger över kyrkans fiender trots den förföljelse som den ständigt utsätts för. Och förföljelsen var inte liten på Johannes, aposteln Johannes tid, och den tilltog också därefter. Kapitel 17 identifierar den stora sjökan. Och kapitel 18 förutsäger hennes nederlag och undergång. Och kapitel 19 ger glimtar av det troende segersång efter Kristi seger. Profeten Jesaja hade ju redan sagt detta: fallet, fallet är Babylon. Jesaja 21:9. Och det är ju typiskt för profeterna, de har ju också sett syner. Profeternas böcker är ju syner. Gud har uppenbarat för profeten, och som vi sa, inte i stumfilm utan med ljud också, den sanna verkligheten, vad som händer samtidigt med profeten och vad som kommer att ske. Och det är så säkert så att det talas om framtida ting i förfluten tid. Fallet, fallet är Babylon. Eller när profeten 700 år före Golgata säger: han var övergiven av människor, han blev genomborrad. Så använder profeten förfluten tid, därför att han har sett det redan, det som kommer att ske långt senare. Och nu stryker Jesus under gång på gång i denna uppenbarelse för Johannes att Babel ska falla. De flesta människor på jorden blir påverkade, får vi veta, av denna sjöka, detta Babylon. Alltså den felaktiga, falska frälsningsundervisningen, den inomvärldsliga synen eller gärningsrättfärdigheten, eller det som vi har sett gång på gång i de här synerna presenteras, bland annat i en av synerna som 666. Kommer ni ihåg vad det var? Det var det där man försöker att efterlikna frälsningen, men gör om det till en inomvärldslig gärningslära. Och det berusar människorna. Det tar människorna till sig. Och det betonas också här. I vers 2 står det: jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Vi ser att det är ett språkbruk och det är formuleringar och det är bilder som kräver en del för att man ska förstå vad som menas med detta. Men det kan man göra om man sätter in just detta i sitt bibliska sammanhang ordentligt. Och här är alltså frågan om samma oheliga allians mellan de två vilddjuren som vi läste om i kapitel 13. Kommer ni ihåg det världsliga vilddjuret? Vilddjuret från havet, och sedan var det kyrkliga vilddjuret som var då vilddjuret från jorden. Det kommer ni inte ihåg kanske, men det är bara att läsa om igen i kapitel 13. Det var två olika vilddjur. Och här har vi samma allians. Att denna, vad ska vi säga, den falska kyrkans förvanskning av frälsningen och Guds ord, den falska kyrkans otrohet, samspelar med de världsliga makterna, precis som vi såg i kapitel 13. Det är en ohelig allians däremellan. Skökan är den falska kyrkan som predikar frälsning genom mänskliga ansträngningar och inriktar människorna på en världslig frälsning, ett världsligt lyckohem eller en världslig välfärd. Sedan går vi vidare i texten. Nästa vers så står det: i anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett schalak rött vilddjur som var fullt med hediska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. I anden, alltså ett andligt tillstånd, och till en öken. Ja, i en tidigare syn, nämligen kapitel 12, så såg vi kvinnan i öknen. Och där såg vi att kvinnan var det sanna Guds barn, eller den sanna kyrkan. Men kvinnan i den här synen, ja, hon har vissa likheter med den sanna kyrkan, den första kvinnan. Och det kommer alltid att vara så att i vissa aspekter kommer den falska kyrkan att likna den sanna. Men här är det alltså frågan om den falska kyrkan eller den stora skökan. Och vi känner ju igen på andra ställen där Jesus säger att just motståndaren, huvudmotståndaren till Kristi rike, Satan, omskapar sig som en ljusets ängel, imiterar. Och vi nämnde förut 666, det är väldigt nära 777, alltså trefaldigt den sanna frälsningen. 7 står ju för den sanna frälsningen, hur Gud genom Kristus tar sig an människorna och ge dem förlåtelse och frälsning helt utan de egna ansträngningarna. Här är alltså den falska kyrkan ute i en öken. Hon sitter på ett schalakansrött vilddjur som var fullt med hediska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Fullt av hediska namn, vad betyder det? Namn betyder att man representerar och för vidare en falsk förkunnelse. När vi säger helgas var det ditt namn, så betyder det att Gud hjälp oss så att vi sprider ditt namn, det vill säga din undervisning, ren och klar och oförfalskad. Att inte missbruka Guds namn är att inte förvanska vad Gud lär oss och ger oss. Och här med denna falska kyrka hör samman alltså en rad falskheter eller hediskheter. Och det mest hediska skulle man kunna säga, det är när man flyttar undan Kristus och sätter in någonting annat i Kristi ställe. Och att sätta något annat i Kristi ställe, det heter på grekiska antichristos, antikrist. Anti betyder istället för. Att vara antikristlig, det är att flytta bort Kristus och sätta något i Kristi ställe. Till exempel mina egna gärningar eller olika mänskliga bedrifter som grunden för den sanna välfärden. Och det är bara Kristus som är vår sanna och eviga välfärd. Och den som tror på honom har evigt liv. läser vi redan i evangelierna. Nå, sju huvuden och 10 horn, det har vi mött förut. Vi blev ju lite förvånade när vi hör 7. Då tänkte vi, ja men det är ju den sanna frälsningen. Talet 7. Och nu har den falska kyrkan 7 huvuden och 10 horn. Så stod det ju redan om vilddjuret, om ni kommer ihåg. Vilddjuret steg upp ur havet, hade 10 horn och 7 huvuden. 7 huvuden, det stod i 13, vers 1. Och ni ser hur den falska kyrkan här har är i samklang med den världsliga, det världsliga synsättet på vårt bästa, på det sanna goda och för den sanna välfärden. Ja, 7, den efterapar alltså och säger att 7 står ju för frälsningen, men det är jag som har frälsningen. Det är jag som kommer med en rätt sorts frälsning och en rätt sorts välfärd. Men det är ju inte sant. Det är hediskt, det är förföriskt. Och 10 horn, ordet horn betyder makt. Och 10 betyder den av Gud bestämda och avgränsade tiden. Alltså dessa världsliga makter som ser ut att segra och dominera, deras tid, påpekar Jesus, är begränsad. Av Gud fastställd, den tar ett slut. 10 betyder den totala av Gud avgränsade tiden. Det finns mycket mer att säga om detta, men jag får inte bli för långrandig, för då kör jag över tiden som jag brukar allt för mycket. I vers 4 så ser vi att den falska kyrkan, den är rik. Det Kristi sanna kyrka lever i öknen, läste vi förut. Den är plågad, den är tillbakatryckt på olika sätt, precis som mästaren själv, Herren Kristus, inte kom i stor kraft och glans utan som en ringa tjänare. Men den falska kyrkan är rik. Vi läser här i 4:e versen, kvinnan var klädd i purpur och schalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Ja, detta behöver jag kanske inte kommentera, det talar för sig själv. Och det inomvärldsliga sociala evangeliet, det ger gyllene löften om ett bättre liv i den här världen. I 5:e versen så får vi nu i klartext höra att denna stora sköka, det är det stora Babylon. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Johannes har redan tidigare identifierat Babylon som den stora fienden till Kristi kyrka. Om ni har glömt det så citerar jag på nytt kapitel 14 och den 8:e versen. Ännu en annan ängel följde efter och han sa: fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Så det stora Babylon har verkligen missionerat och påverkat. Här kallas det stora Babylon för moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Hon tränar andra att vara otrogna mot den sanne frälsaren. När det står här om hemligheter så är det ett grekiskt ord som heter mysterion, och det är ju samma ord som vi har i det latinska ordet mysterium. Men vi tänker kanske fel när vi hör mysterium. Jag minns när man var liten så läste man Enid Blytons böcker, någonting mysteriet med det försvunna halsbandet eller någonting sånt där. Mysterion, hemlighet, det betyder att här uppenbaras den sanna verkligheten som inte syns. Det är därför som till exempel nattvarden kallas för ett mysterion. Det syns inte att vinet och brödet är Kristi sanna kropp och blod. Eller syndernas förlåtelse, mysterion. Det syns ju inte när Jesus säger dina synder är förlåtna. Det syntes ju inte. Däremot syntes det när han säger stå upp, ta din säng och gå. Och den lame reser sig. Men Gud vill och Jesus vill att de skulle förstå mysteriet. Att lika sant som de såg att den lame mannen stod upp, tog sin säng och gick, så var det också sant det som inte syntes, den sanna verkligheten, att hans synder var förlåtna. Mysterion. Hemligheten, det mystiska, det är att det stora Babylon, eller det är att den sanna verkligheten inte betraktas som sån. Man förstår det inte, och det såg ju inte ytligt sett så ut som det som uppenbaras nu. Och vid 6 så står det att Johannes såg. Jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Och då förstår vi vad det är frågan om. Det är den falska kyrkan som har på sitt samvete mycket förföljelse. Och vi kan ju peka ut under kyrkans historia hur, vad som hände med Jan Hus. Eller många andra goda evangeliska vittnen som blev förföljda och dödade på det brutalaste sätt. Och den falska kyrkan har alltså blod av sanna vittnen. Hon var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Ja, Johannes var så förundrad att ängeln började då förklara mysterion. Alltså det som inte syntes men som var den sanna verkligheten. Förklarar hemligheten, mysterion. Jag ska tala om för dig, står det då, hemligheten. Varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten, mysterion, med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de 7 huvudena och de 10 hornet. Vad får vi då veta i vers 8 om vilddjuret? Jo, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. Det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden, abyssos. Och avgrunden hör ihop med Satan och djävulen och falsk undervisning och förförelse. Det talades tidigare, vi har läst om det förut, om den rök som stiger upp ur avgrunden och som täcker det sanna ljuset, som skymmer den sanna solen, Kristus, och förför och fördärvar. Ja, det ska visa sig, försvinna och visa sig igen. Varje gång det visar sig så kommer de flesta i världen att förundras, men inte de som har sina namn skrivna i livets bok. De invånare, står det, på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. Vilddjuret representerar den världsliga makten under Satans kontroll, och det läste vi redan i kapitel 13 vers 1-8. Troende kan vänta sig att duon, alltså den världsliga makten och den falska kyrkan, kommer att framträda om och om igen för att skada den sanna kyrkan. Att identifiera kvinnan, det kräver, står det i vers 9, det sinne som ger vishet. Och så står det, de 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. Och det har man funderat på, syftar det på Roms 7 kullar, möjligtvis. Vi vet inte säkert, men det är inte omöjligt att det är så. Och talet 7 som vi har sagt är ju antingen Guds nådiga gärningar bland människorna på jorden eller de som gör anspråk på att göra Guds gärningar, som träder in i Guds ställe och menar att deras självfrälsning och mänskliga gärningar är den sanna vägen till lycka. Här symboliserar 7 alla världsliga regimer som gör anspråk på gudomliga rättigheter och som allierar sig med den falska kyrkan. De 7 kungarna som nämns i verserna 9 och 10 syftar inte på 7 specifika kungar eller riken. Det belyser det bedrägliga när världsliga regimer gör anspråk på Guds makt och rättigheter. De 5 kungar som har fallit enligt vers 10 representerar de 5 världsmakterna som har fallit under gamla testamentets tid. Och de kan nog säkert räkna upp. Den första världsmakten som Moses ställdes emot, först uppfostrades i och ställdes emot, var Egypten. Sen Assyrien och sen Babylonien och sen Persien och sen Grekland. Den 6:e världsmakten, det är det romerska riket. Och ett annat har ännu inte kommit. De 7 huvudena och de 10 hornen hör alla till det vilddjur som skökan rider på. 2 kungar som följer på de första 5 delar deras egenskaper, ser vi. En är vid makten nu, läser vi i vers 10. Och sen talas det om dessa världsliga makter som verkar ha sån makt och sån dominans nästan hur länge som helst. Så själva verket är det bara en kort tid. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till lärjungarna? En liten tid. Och det kapitlet där det står upprepas de orden: en kort tid, en kort tid, en kort tid, en liten tid. Och det är tröstord att tänka på när vi tycker att det är ju så oerhört lång tid som dessa fientliga makter får förstöra och fördärva. Men de har en begränsad tid, av Gud utsatt tid, och den är egentligen en kort tid. När Johannes fick den här synen, då hade 10 kungar ännu inte fått något rike, står det i vers 12. Och dessa är regimer som tjänar vilddjuret under den nytestamentliga tiden. Som jag har sagt så är 10 en symbol för fullständighet, alltså den av Gud begränsade fullständiga tiden för deras maktposition. Den av Gud avgränsade totala tiden för dem att verka. Och det är en kort tid, en enda timme, står det vers 12, i kontrast mot det eviga livet och den evige. Frälsaren är, fast det inte såg så ut nu för dessa kristna som fick lida så mycket, frälsaren är i kontroll över det historiska skeendet, fast det inte ser ut så. Lammet ska segra, ska besegra dem tillsammans med det kallade, det utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung, står det i vers 14. Hur kan man som en del gör säga att Jesus är ju en väldigt viktig person, men han är inte Gud? Vem är det som är han? Lammet. Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Gud är herrarnas herre och konungarnas konung. Lammet, det svaga, oskyldiga lammet. Likt ett lamm fördes han bort till att slaktas för våra synders skull, hade Jesaja profeterat. Ja, han hade sett det. Den falska kyrkan åtnjuter beundran från världens massor. Det framgår av vers 15. Skökan tronar nämligen på många vatten. Och vad betyder det? Ja, det får vi veta av texten själv. Vattnen du såg, där skökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Men till sist kommer de 10 hornen och vilddjuret att hata sjökan och göra henne utblottad och naken. Och det här uppenbaras också flera gånger i Gamla testamentet, hur Gud kan också utnyttja fienderna för sitt goda syfte. Hur han kunde använda Cyrus, som var en hednisk persisk kung, för att tjäna sitt sanna rikes syfte. Och här så säger profetian, och det kan vi se uppfyllas också i vår tid, när ateistiska regimer också börjat angripa inte bara den sanna kyrkan utan också den falska. Och allt detta sker enligt Guds plan och Guds tillåtelse. Han har kontrollen. Han begränsar de 10 kungarnas makt och låter dem utföra hans plan, skriver vers 17. Guds ord går i uppfyllelse, står det. Och i vers 18 så betonas igen att kvinnan är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Hon är Babylon som står för det förenade antikristliga styrkorna i världen. Och det här nämns ju så många gånger, men jag kan ju för säkerhets skull citera, jag har citerat 14:8 redan, kan citera kapitel 16:19 som vi talade om förra gången. Den stora staden rämnade i 3 delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Och så kommer det flera gånger på nytt i de kapitel vi talar om idag. Då kommer vi fram till 18:e kapitlet. Och jag skyndar på lite för att försöka hinna igenom kapitel 17 till och med 19 idag. Kapitel 18 kan man säga är mycket poetiskt porträtt av den stora staden Babylons undergång. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Ser ni kontrasten? De djävulska otrogna makterna kommer med mörker och förförelse. Från himlen kommer strålglansen eller ljuset. Det djävulska eller det onda eller det falska, det kommer underifrån från avgrunden. Det sanna Jerusalem, den sanna frälsningen, den sanna nya födelsen kommer alltid uppifrån. Ner till oss. Inte så att vi först klättrar upp och hämtar ner det, utan det kommer ner till oss och hämtar oss härifrån. Babylon har blivit en boning för onda andar, läser vi vers 2, för mörkrets makter, för fördärvet, abyssos, för fördärvsmakterna eller mörkrets makter. Babylon är Kristi kyrkas stora fiende. Och det framgår i 3 av de 7 synerna i uppenbarelseboken. Det första Babylon, det historiska Babylon, det låg i ruiner sedan länge. Men Johannes läsare som kände väl till Gamla testamentet förstod att Babylon syftar här på en andlig realitet. Varje ond makt som drar dem bort ifrån Kristus vill förslava dem. Ersätta den sanna frälsningen med människoläror. Gud är större än det stora Babylon. Ni ser, jag betonar det stora Babylon. Och ändå är det egentligen inte så stort. Men i människoögon är det som är det stora och viktiga. Babylons otukt har smittat av sig på jordens kungar, säger vi i vers 3. De tog del i hennes synder, säger vers 4. Och det står vidare, en röst från himlen uppmanar Guds folk att gå ut från Babel. Separera från henne. Och det hade också Jesaja sagt i Jesaja 48:20. Dra ut från Babel. Fly från kaldéerna. Alltså de som med sina avgudakonster och stjärntyderi vill komma med en alternativ frälsning. Och vi känner ju Jesu egna ord i Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna. Den falska kyrkan, ser vi i vers 7, hon är mycket självbelåten. Det står, hon säger i sitt hjärta, jag sitter som drottning. Jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Men hon ska drabbas av eld, läser vi i vers 8. Det stora Babylon tillber vilddjuret och dess bild. Och ni kommer ihåg att dess bild och dess tal, det handlar alltså om den här försåtliga, falska undervisningen. Den falska vägen till frälsning. Det inomvärldsliga synsättet på frälsning. Här står det om vilddjuret. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna. Eller det läser vi i kapitel 14. Och inför lammet, röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Snabbt och överraskande kommer den slutliga domen. På flera ställen i uppenbarelseboken har vi mött det här. Utan allra sist, före slutdomen, så gör de fientliga krafterna ett stormangrepp. Ett slutligt anfall på Kristus och hans sanna kyrka. Men det kommer att misslyckas. Vi läste om det lite grann förra gången. Vi hann inte säga så mycket. Det kallas för Harmageddon. Och anknyter till strider under gamla förbundets tid vid Megiddos berg. Och på flera ställen läser vi om detta, ett försök. Vi kommer nästa gång att höra hur Satan som av Kristus hålls i schack och genom evangeliet blir bunden, släpp loss för en kort tid. Gör ett sista stormangrepp. Men snabbt och överraskande kommer den slutliga domen. Detta angrepp kommer inte att lyckas. Och på en enda timme kom domen över dig, står det i vers 10. Köpmännen som blivit rika genom hennes, alltså sjökans eller Babylons verksamhet, ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Och i 17 versen, på en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Och den röst som Johannes hörde från himlen enligt 4 versen inbjuder de heliga, de segerrika på den yttersta dagen, att glädja sig åt Guds straffdom över Babel. Nu är det slut på all denna fiendskap. Och vi kan ju citera här då verserna 20-24. Gläd dig över den, du himmel och ni heliga, och ni apostlar och profeter, till Gud har dömt staden och skaffat det rätt. Och en väldig ängel tog upp en sten stor som en kvarnsten och slungade den i havet och sa, så ska Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner. Och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer ska ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig. Och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig. Och ingen lampas sken ska längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän. Ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden. Och nu lägger märke till hur det upplevs. Aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer. Åtminstone 4 gånger står det här i texten. Och glädjen, det är inte en glädje nu över att fienderna blir pinade, utan den glädje över att nu har frälsningens dag till fullo infriats. Den glädje över sanningen i Guds ord och i segern. När det gäller fiendskapen mot Gud så säger Guds ord istället att vi inte ska glädja oss åt den ogudaktige stöd. Det så läser vi i Hesekiel 33. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vår glädje på den yttersta dagen, det är att Kristi kyrka, Guds sanna barn, inte längre behöver lida. Nu har döden förlorat sin makt. Nu har fienderna förlorat sin makt. Nu är sjukdomen borta. Nu är inga tårar mer. Fiendens förtryck och fiendens förvanskningar av sanningen, nu är det slut med det. Guds dom över Babylon, den är slutgiltig. Man ska aldrig mer finna Babylon, står det. Aldrig mer, upprepas fyra gånger. Och profeterna, så det heligas blod finns i staden, läste vi som slutkläm på det 18 kapitlet. Och summerar vi nu kapitel 17 och 18, så ser vi vad det sägs om Babylon och Guds sanna folks fiende. Hon kallas en sköka, avfällig och otrogen mot Gud. Och det stora Babylon kombineras med falsk religion och förtryck. Världsmakterna har ett nära samarbete med skökan. Hon förför människorna i många folk med sina lögner. Hon är mycket rik. Hon förföljer Guds sanna folk på ett blodigt sätt. Hon upphöjer sig själv och hädar Guds namn. Och jag går förbi här alla funderingar på att närmare identifiera den falska kyrkan. Men det är inte så svårt. Vi hittar falskhet och förvanskningar på många håll i världen. Så det 19 kapitlet som handlar om den sanna kyrkans seger. Och de första 10 verserna, där ser vi hur då Guds folk lovprisar Gud. De gläder sig eftersom Kristus, brudgummen, kommer och hämtar hem sin brud och befriar henne från de som plågat och förföljt henne. Och i vers 11 till och med 21 så ser vi hur Kristus kommer som en rättfärdig, allsmäktig domare för att döma. Fiendernas tid, fienderna till hans brud blir totalt besegrade och evigt fördömda. Och i detta kapitel finns det nu en rad detaljer som jag kanske inte hinner beröra, men jag kan ta några av dem. I vers 1 så börjar det med: hör en stor skara i himlen som prisar Gud för den slutliga frälsningen, som innebär domen över och evig fördömelse för den stora skökan. Och i vers 3 och vers 4, röken från henne stiger upp i evigheters evigheter. Och så talas det på nytt om de 24 äldste som vi har läst om tidigare, som representerar alla troende. 12 gamla förbundets tid, 12 nya förbundets tid, tillsammans 24 äldste. Och så har vi halleluja i vers 4, och det upprepas här flera gånger. Det uttrycker det troendes uppskattning av Guds oförtjänta kärlek till dem. Ja, som halleluja. Ja är ju namnet på Gud som räddar sitt folk ut ur Egypten, som räddar oss ut ur syndens slaveri och träldom. Det är en lovprisning av Guds oförtjänta kärlek till dem. Och det är alltså motsatsen till självförhärligande och till gärningsrättfärdighet. Så egentligen så är det en väldig hädelse när vi hör i världsliga sammanhang så sjunger man halleluja i världsliga låtar, där det är just det självförhärligande och inomvärldslig frälsning och inte ett prisande av den sanne guden och hans oförtjänta kärlek. Nu kan hela skapelsen se Gud regera. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, till lammets bröllop har kommit. Och vill läsa mer om bröllopsmåltiden så hänvisar jag er till Jesaja 25 och 26. Där döden inte längre finns och inga tårar. Och det är en stor bröllopsmåltid på Herrens heliga väg. Med feta, märgfulla rätter och starkt vin välklarat. Så det är inte vilka pannkakor som helst vid den bröllopsmåltiden. Det står också om bruden att hon kan inte själv göra sig värdig, utan det står i vers 8: åt henne har givits, lägger ni märke till det, att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och bruden kan inte göra sig värdig, kan inte komma i någon egen rättfärdighet. Ordagrant står det här i grekiskan ta dikaiomata. Och det är inte det vanliga ordet för rättfärdighet, utan det är ordet för Guds frikännande dom. Och Guds frikännande dom, att Gud förklarar en människa not guilty, frikänd, rättfärdig, grundar sig uteslutande på Kristi ställföreträdande gottgörelse för oss. Helt uteslutande. Och därför, denna frikännande dom, den har Kristus vunnit för oss fullkomligt genom sin ställföreträdande död och uppståndelse. Och det är den frikännande domen som är det heligas kläder i det fina vita linnet. Och så står det 9:e versen, dessa Guds ord är sanna. Detta säkra löfte om himlen, det gav nu tröst åt dessa plågade, förföljda kristna. Tröst åt Johannes första läsare och tröst åt oss. Tröst åt förföljda troende i mindre Asien och i alla tider. Och så står det i 10:e versen, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vad menas med det? Det är uttryck här som man kan fundera över, vad menas. Jo, att profetera, det är varje troendes uppgift. Men vad menas med att profetera? Det är inte det här som en del tror, det är att säga att det kommer bli regn imorgon. Eller om 2 år så kommer USA att gå under på grund av dålig ekonomi eller någonting sånt där. Profetera, det är att klart och tydligt presentera Bibelns undervisning om den sanna frälsningen, om Jesus Kristus, att vittna om Jesus för andra. Det är därför det kallas för Jesu vittnesbörd. Jesu vittnesbörd, det är alltså det vittnesbörd vi har fått från Bibeln, fått från Jesus, och det är också vittnesbördet om Jesus. Det går åt båda hållen. Det är profetians ande. Och så har vi ryttaren från 11:e versen på den vita hästen, och det kan ju alla se att här menas Jesus Kristus. Han paraderar genom himlen som segrare. Han är trofast och sann. Och det kunde ju nu många av de kristna tänka, är han verkligen trofast och sann? Vi skulle ju få evigt liv. Vi skulle ju bli välsignade. Och så är det bara elände och förföljelse och yttre fattigdom. Jo, det är sant. Och här betonas det, Guds ord är sanna. Vi tycker ibland att det ser inte så ut. Men de är sanna och Kristus namn är trofast och sann. Med stort T och stort S. Han fullbordar både löftena och hotelserna som han har framfört i sitt ord. Och hans ögon, ja, ni ser vad som står i 12:e versen om ögonen. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bara många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom hans själv. Hans ögon som genomskådar allt hyckleri. Och kronorna, här står det diademata på grekiska. Det hör ni ju att det är diadem. Och vad betecknar ett diadem? Jo, det är symbolen för att vara gudomlig, att vara Gud och att ha den sanna absoluta makten. Och hans namn är Guds ord, och det känner vi igen i begynnelsen, var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och genom ordet har allt blivit till. Gud sa det och det blev. Det finns många ställen i Bibeln som betonar ordet som det eviga och som är Kristus själv. Och så talas om de himmelska härarna i 14:e versen. Och det hör samman med domen och domedagen. De himmelska härarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och här finns det många ställen i evangelierna som säger samma sak. Jag kan bara ta något i Matteus 25, 31 till exempel. Så står det, när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och i Markus 13, 26, där står det, då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och vitte står ju för syndfrihet eller renhet. Och ur hans mun läser vi nu här i Uppenbarelseboken ett skarpt svärd. Och det ser vi då makten och kraften i Jesu ord. Och i 16:e versen står det om igen att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och det betyder att det troende är ju kungar. Det troende lever och regerar med honom, är kungar som Jesus är kung över. Kungarnas kung, konungarnas konung. Om ni har glömt bort det där om att det troende är kungar, så får jag lov att läsa ett par ställen. Lukas 22, vi ska tala mer om det här nästa gång. 22, 29, 30. Och jag överlämnar riket åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Och i början av Uppenbarelseboken, där vi passerade nu för länge sedan, där stod det ju så här, Uppenbarelseboken 1 och 6. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Och Paulus skriver till församlingen i Korinth, som verkligen inte hade det så lätt i denna hedniska stad där det var vimlade av avguda tempel. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Och till sin vän Timoteus skriver Paulus i sitt andra brev till honom, andra kapitlet och vers 12. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Och nästa gång kommer vi tala om hur Johannes såg själarna av de troende och av martyrer som satt på troner. Men det ska vi återkomma till. Och så slutligen då här i 19 och vers 17. Kom och samlas i Guds stora måltid. Så kan vi jämföra vad som står i den versen med Matteus 24, verserna 27 och 28. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Och här i 19 kapitlet så står det då i vers 17. Jag såg en ängel stå i solen och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och det är flera ställen som talar om denna slutliga attack. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten och som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbettesbild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd som går ut ur hans mun. Och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.